Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Som många av er trogna lyssnare vet så brukar jag ibland gå upp till Graningsringen. Därför där bor en väldigt klok och intressant person, nämligen
Charlotte Krook.
Ja.
Mm.
Och du och jag, vi har gjort många program tillsammans där vi diskuterat liksom, vad ska man säga, filosofi skulle jag vilja säga, men djupa frågor.
Mm. Ja, för både vad... djupt och ytligt. Vi har tagit upp skönhet,
ja,
men också inre skönhet, kreativitet, flow. Mitt konstnärskap givetvis, jag är ju konstnär och poet, andlig vägledare. Vi har gått in på maktens säte, ordens makt. Ja, vi har pratat om Julian Assange, sanningssägare, dissidenter, fördumningsprocessen. En mängd olika saker, ett potpurri av sånt som kan tänkas vara kul och viktigt att tänka på och lyssna på.
Mm. Ja, och det jag tycker är roligt att komma till dig, Charlotte, är att du tänker utanför boxen.
Jag har inte ens en box.
Nej. Här är vi ditt kreativa...
Jag har bara en vacker lägenhet.
Ja, du har en vacker lägenhet med... Ja. Vacker utsikt där du har massa konstverk runt omkring dig. Och vill man lyssna på dem så kan man alltså gå, söka på Charlotte Krook, Tyresöradion. Och så får man upp alla de här programmen som vi har gjort tidigare.
Mm.
Och i höstas så gjorde vi då ett aktuellt program just om Julian Assange. Som var på tapeten därför då började en rörelse om att frige Julian Assange. Och för allihopa som inte är riktigt uppdaterade på det här. Så måste du berätta, vem var Julian Assange för 10 år sedan? När han inte bara var en fånge i London.
Ja, och då måste jag nästan då referera till någonting som är mer skrivet då. För jag kan inte påstå att jag var engagerad i det här för 10 år sedan. Nej. Trots att just rättvisa och allt vad frihet, sanning, ett patos som har funnits i mitt liv så länge. Att det just blev Julian Assange, det är klart att jag har varit medveten om för 10 år sedan så släpptes en mängd olika kablar som det heter, en mängd olika cables på amerikanska.
Ja, det var en stor databas som lade ut, som var WikiLeaks.
Precis, så Julian Assange är ju journalist, en australiensisk journalist som grundade WikiLeaks. Och fick stor uppmärksamhet då han publicerade bevis för amerikanska krigsförbrytelser, grava krigsförbrytelser och med tortyr och korruption och lögner och allting som rör de här senaste decenniernas krig.
Just det.
I Afghanistan, Irak, varför man gick in i Irak och varför man gick in i Afghanistan och varför det ena och andra. Så det är krig i Yemen och det politik, Syrien, politikerkorruption, ja, en mängd olika saker. Men det som fick mest uppmärksamhet var ju den här videon som ingen kunde undgå att se, att här har vi inte ett så kallat misstanke om brott, utan det här är ett bevis på brott. Och det är amerikanska soldater som sitter i en Apache-helikopter och skjuter ner oskyldiga människor, inklusive barn, på ett torg i Bagdad.
Mm.
Och två Reuter-journalister dog också. Och det här filmas ju inifrån helikoptern. Och de...
Det blir som ett spel nästan för dem.
Ja, det blir som ett dataspel. Helt absurt.
Ja.
Hur de också kommunicerar via radio eller vad de nu har. Overkligt. Precis lika overkligt som ett tv-spel eller datorspel.
Ja, ja, ja.
Hur de sitter och resonerar. Ska vi skjuta ner om vi frågar kommandanten här? Hallå, hallå, vad ska vi göra? Ja, men Roger, Roger eller Fire. Och de skrattar när de skjuter ner de här. Och sen kommer det hjälp med en skåpbil som också blir beskjutna. Mm. Och det här är ett sånt påtagligt bevis, ett fasansfullt vittnesbörd. Som,
om ett orättfärdigt krig, vilket väldigt många krig är.
Ja.
För det är ju det som tycker jag är fascinerande. Vi som en gång engageras i Vietnamkriget. Där vi också trodde att de goda amerikanerna gjorde en bra sak i Vietnam. Och så fick man se de här bilderna på den tiden. När journalister faktiskt visa hur de sköt någon i huvudet mitt i Saigon. Men då ändrades ju bilden av ett krig. Där man såg vilka alltså Song My och de här. Ja. Man fick se bilder på brinnande barnen av palm. Mm. Och det är sånt som ätsar sig fram. Medan de här sista krigen vi har sett, där vi, de goda ger sig in i Afghanistan för att flickorna ska få gå i skolan eller någonting sånt säger man. I själva verket så fortsätter krigen lika eländigt som de alltid gjort. Och Irak till exempel. Mm. När man sa att de hade massförstörelsevapen.
Ja, visst.
Så att Assange blev ju en hjälte.
Fullständigt. Han blev ju hyllad och jag vet inte hur många pris han har fått.
Ja.
Jag kan inte rabbla dem för jag har inte det egentligen på min lista sådär, utan jag bara noterat att han är nominerad, har varit nominerad 9 gånger till Nobels fredspris redan för 10 år sedan första gången och nu igen 2021 så är det till och med parlamentsledamöte fick jag höra häromdagen i det gröna partiet i Australien parlamentet som har nominerat Julian Assange till fredspris. Och i december fick han ett nytt fredspris i Stuttgart.
Aha, okay.
Så att det finns... väljer ju över. Jo, det finns ju så hög medvetenhet. Och det finns ju så många som har förstått hans insats. Om man nu ska, det låter ju lite fånigt kanske att prata om en insats. Men det här är ju så oändligt mycket större än så.
Men i Sverige har det blivit väldigt tyst om Assange. Därför att någonstans så hände ju någonting här i Sverige. Mm. Som gör på något sätt att hela den här Assange-grejen blev ju väldigt infekterad.
Kontaminerad.
Kontaminerad. Mm. Och jag tror inte vi är speciellt stolta över det som hände. För det som hände då för 10 år sedan Assange var här. Och han ville ju ha sina... servrar och sånt i Sverige för vi var så fria och så här. Ja, det har kommit ut en bok nu som heter I skuggan av Assange som är skriven av en tjej som heter Anna Ardin.
Jag har inte superkoll på alla detaljer, men nummer ett, jag kan ju se att det här i min värld inte är en så kallad tillfällighet, att det här kommer ut nu när opinionen i hela världen är så stark och alla de här krafterna som har gjort allt för att smutskasta Julian Assange under 10 års tid. Alltså en outtröttlig mobbningskampanj och smutskastning. Att det har vänt. Det är så många organisationer, det är så stor opinion, det är så många världsledande journalister, dokumentärfilmare, människorättsföreningar, Amnesty International, name it. Som vill ha honom fri. Och nu har han ju fått en dom den 4 januari.
Det var den vi pratade om förra gången. Att det var rättegången då.
Ja.
I England.
Mm, precis. Nu hoppar vi från det som var din fråga givetvis. Ja. Men det är så mycket att berätta eller ta upp. Så att jag blir nästan lite tveksam. Vilket är mest väsentligt? Vad ska jag ta upp? Men i alla fall den här svängningen, om vi började där, han var ju superhjälte och superhyllad och hade redan börjat falla de här priserna. Och kommer till Sverige för att hålla seminarier, han var inbjuden hit och tyckte det var attraktivt. För Sverige är ju sån här människorättsföredöme och världssamvete. Och här,
allting,
ja, han skulle kunna placera sina servrar i en nedlagd bunker.
Mm. Han hade väldigt mycket människor här
som stöttade jättesupport, honom. Jättesupport. Ja. Mm. Men så hände det så olyckligt. Och det som är så graverande eftersom det som hände framställdes på ett sätt som är både oschysst mot Julian Assange och har varit förödande för hans liv. Och för hans rykte, för hans integritet, för hans person och för hans mission. Jag kan inte ta alla detaljer, men du vet, han blev anklagad för våldtäkt. Men jag har egentligen inte ens lust att säga det ordet för att det är så långt ifrån verkligheten. Ja, men det finns i människornas, eller fanns, förhoppningsvis fanns, i människornas sinne.
Ja, och lite, det var det. Och lite grann så har ju det uppmärksammats nu med
den här boken. Nu igen kommit tillbaka. Ja,
men, och det vill säga så här, alla såna här våldtäktsgrejer som sker mellan två människor, det står ju ord mot ord. Jag kan inte säga att det inte hände det som hon har sagt, det vill säga att han gjorde saker mot henne som inte hon ville. Han bodde i hennes lägenhet och hon kom tillbaka dit. Och hon har ju berättat hela den här historien med olika detaljer, det är inte klart. Men det är inte det som är det intressanta. Det intressanta var ju att han var ju kvar i Sverige ett tag och väntade på att bli utredd om det skulle hända någonting. Och sen åkte han iväg. Och sen dröjde det alltså massvis med år innan svensk rättsväsende uttaget fortsatte med det här. Så på grund av den här hängande, den är ju nedlagd nu. Det som är väldigt, tycker jag, intressant, för att hon, Anna Ardin då, hon har gett ut en bok som heter Skuggan av Assange. Hon var, då gjorde de en dokumentär om henne på tv som sändes i TV4. Hon fick sitta i det här Carina Bergfeldts program, det är det som är efter Skavlan, och berätta om det här. Och allt det här hände i samma vecka som man trodde att Assange skulle bli benådad av Trump. För det var ju också en sån här grej som diskuterades, att Trump skulle kanske benåda Assange. Och precis då kommer det här upp.
Jag säger ju det, att det är ingen tillfällighet. Det,
och liksom, och lite grann så känner jag så här liksom att det straff han fick, för det har han ju fått, står ju inte i proportion till, jag kan väl mycket väl tänka mig, man har ju varit i situationer med killar där de har gått över vissa gränser och man tänkte, nu ligger vi här i sängen, jag vill inte det här, men shit. Men vårat begrepp för våldtäkt i Sverige har ju blivit sånt att okej, enligt svensk lag så kanske det här var våldtäkt. Så jag kan inte säga om det är sant eller falskt. Jag var inte där, men så som det som hände tack vare de här grejerna, så har ju Julian Assange, istället för att vara den som avslöjade enorma brott, blivit en våldtäktsman i Sverige.
Det var ingen våldtäkt. Ursäkta att jag säger det. Jag var inte där. Nej. Jag hade inga spionögon. Nej. Men det finns ju flera personer som har gått ut med i intervjuer, att de har läst hela förhörsprotokollen, allting från poliserna, allting som är upptecknat, allting så. Till exempel Nils Meltzer, som jag nämnde i förra programmet, som är då FNs rapportör för tortyr, det finns något tjusigt där som, rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och har mandat från FN. Han sitter i Genève och han har under 20 års tid åkt runt tillsammans också med expertis, med läkare, för att undersöka om man blir utsatt för tortyr eller liknande. Han har gjort det 20 år. Han är juridikprofessor och väldigt duktig. Jag skulle bara vilja säga det. Mm. Ja. Han brukar ta, om man lyssnar på honom, finns det möjlighet att göra det i intervjuer. Faktiskt också en väldigt färsk när han tar upp det här som har hänt nu i Sverige. Och han brukar återge den här analogin som är så bra, som är ett svar eller en reflektion på det du sa. Att det är en sån förskjutning helt plötsligt. Att nu har man återigen börjat titta på Julian Assange mer än vad han gjorde. Vem man är som person och huruvida det var si eller huruvida det var så eller vad som hände. Han brukar säga så här, tänk dig ett mörkt rum. Och i det här mörka rummet så finns det en elefant. Men det ser ingen, för det är mörkt. Och där finns också en person, Julian Assange, som har avslöjat eller påvisat den här elefanten i rummet. Men ljuskäglarna riktas bara mot Julian Assange. Och i med detta så blir elefanten osynlig i det mörka rummet. Mm. Och det är det som har skett då under de här 10 åren. Men nu, så i och med detta som du nämnde, som jag såklart vet om, så har återigen den här ljuskäglan riktats mot Assange. Och då glömmer alla att det finns en elefant i rummet. Och elefanten är ju då de här krigsförbrytelserna, de här lögnerna, de här korruptionen. All bevis om detta.
Mm, mm. Och precis, och jag tycker liksom lite grann så här. Nu har, alltså det som har kommit fram då i media och det som har pratat om i boken, det var ju liksom att han inte ville ha kondom och hon ville att det ska ha kondom och så vidare. Ja, det är väl inte bra. Men om man då ställer det emot de avslöjanden som sker i krigen, där flickor och kvinnor våldtas och torteras och dör. Det står ju liksom inte, då har man ju liksom ingen begrepp om, självklart tycker inte jag det är okej om killar går över någon gräns. Men jag kan känna lite grann nu i kyrktanternas land som Sverige har blivit, där någon centerpartistisk gubbe har lagt sin hand på ett lår och det går upp till högsta domstolen. Det står inte heller i proportion till alla dessa flickor som blir könsstympade, de som blir våldtagna. Men alltså, vi har ju liksom, Det är ungefär som det med kulturprofilen också. Liksom. Det är liksom överklassens, kyrktanternas, alltså moralisternas liksom värld.
Ja, ett sexuellt övergrepp är värre än massmord.
Ja, men exakt. Ja. Om någon tar mig på låret. Ja. Liksom, ja, det är klart att inte jag vill att någon ska ta mig på låret. Men man måste ju ställa det mot riktigt fruktansvärda grejer som sker. Och det mest fruktansvärda som sker på denna jord, det är krig mot oskyldiga människor. Ja. Och det har han avslöjat. Och nu gör man, tycker jag då. Och det som är fascinerande också, det är att några stycken har ju vågat. För när det var då plötsligt på TV4, det var på SVT, det var en bok i varenda media. Då vågar en person som jag inte alltid tycker är världens roligaste, ska då säga. Men hon har integritet. Det är ju alltså advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Ann Ramberg. Hon gick ut och twittrade. Och hon skrev då en tweet som det heter. Först så skrev hon någonting om att hon tyckte att intervjun med Carina Bergfeldt med den förrättade damen som upplådde sin bostadssäng till Assange är rätt plågsam. Den som inte läst förundersökningen bör göra det. Att nu skriva bok och göra karriär på vad som beskrivs som övergrepp framstår som tveksamt. Sen gav sig alla på henne, för det här är ju liksom det som vi kan ju bara tycka en sak samtidigt i det här landet. Och tycker allihopa lika, så går hon emot det. Så hon fick ju jättemycket stryk för det. Så försökte hon försvara sig, vilket hon kan då, Ann Ramberg. Och då skrev hon så här den 23 januari. För den 22 januari var den här intervjun på SVT. Apropå Assange. Han är inte åtalad och inte fälld. Han har förnekat anklagelserna och ska betraktas som oskyldig. Rättsprocessen är ett misslyckande och saknar all proportionalitet. Offerperspektivet räcker inte. Assange syn borde kommit fram bättre.
Ja, eller överhuvudtaget.
Ja.
Ja.
Mm.
Så ja, jag håller fullkomligt med. Jag tycker att hela hennes resonemang och inlägg som hon skriver ytterligare att
hon har en blogg som hon skrev för ett år sedan.
Jaha, ja.
Hon skrev tidigare.
Hon verkar vara insatt.
Hon har läst hela förundersökningen.
Ja, precis som Nils Meltzer. Ja. Han kan ju svenska. Ja. Han har svensk familj. Så han, jag har ju, jag tror jag nämnde det i förra programmet, läst igenom det brev. Han formulerade brev nummer 2 den 12 september 2019 till Margot Wallström på UD. Där han punkt för punkt preciserar och beskriver hela förloppet, förhören, falsarier, manipulering av bevis. Den här kondomen till exempel, den hade ju ingen spår av vare sig Anna Ardin eller Julian Assange. Inte ens ett DNA-spår, den kondomen hon kom med till polisen. Så att, i och för sig, ja, det finns ju väldigt mycket här graverande detaljer faktiskt. Och, men läser man det här, som jag har gjort, så förstår man att det är så mycket oskälighet, jäv, förfalskning av förhör. Och de här flickorna eller kvinnorna snarare kom ju inte till polisen för att anmäla någon våldtäkt. De kom ju till polisen för att fråga om de kunde tvinga Julian Assange till ett HIV-test.
Ja.
Så. Och den ena kvinnan, inte Anna Ardin utan den andra, hon var ju oerhört upprörd över att polisen försökte få det till att hon skulle göra en våldtäktsanmälan, vilket hon inte ville. Och hon skickade ju sms till sina kompisar. Hon avbröt förhöret till och med. Hon var så upprörd så hon gick därifrån.
Mm. För att båda tjejerna var ju väldigt förtjusta i Assange. Mm. Han sov ju hemma hos den ena och umgicks med den andra också. Så att han hade ju en massa kvinnor runt omkring sig som var intresserade av honom.
Mm.
Sen var ju han man, så han valde ju ingen 70-årig tant att gå och sova med.
Nej.
Han valde...
Varför skulle han göra det? Nej, jag menar.
Men Charlotte, du har varit aktiv i den här kommittén. Det är ju väldigt, också väldigt intressanta människor som har startat den här kommittén i Sverige. Ni har haft lite möten på Sergels torg som man kan titta på nätet.
Nej, gör inte det. Vet du varför?
Det var dålig ljud.
Ja, dålig ljudupptagning och det blåste. Man hör inte vad jag säger.
Nej, men vilka är det som var med där? Där var det Arne Rut som har dragit igång det, va?
Nej, men Ann, jag vet faktiskt inte. Jag ska göra en kort redogörelse. Ja. Jag beskrev i förra programmet hur jag och en konstnärskollega hade gjort en sammanställning med allting som hade hänt, Julian Assange, historik och den här utlämningsrättegången till USA och vad han riskerade och så vidare. Så vi ägnade ganska mycket ansträngning och tid för att få det korrekt och så. Vi gjorde en flyer, vi gjorde en affisch och plakat. Och sen så gjorde vi våra små egna manifestationer i Stockholm. Jag och Josef.
Ja.
Vi kände inte till någon kommitté. För ingen av oss två är med i Facebook. Eller sitter och kollar någon Twitterflöde. Kvitter, du hörde kvitterflöde.
Ja.
Vi har annat att göra. Vi har våra konstnärliga processer och våra internets.
Ja.
Vi är mycket där också på internet. Och, men han hade snubblat på någon info om att det fanns en kommitté. Facebookgrupp. Ja, en Facebookgrupp. Kommittén för befriandet av Assange, tror jag den heter. Free Assange. Som skulle ha ett möte på Soltorget. Alldeles ovanför Hötorget. Sergels torg. Så vi gick dit och höll lite plakat och bytte några ord. Och de höll tal. Och hon som är moderator heter Sigun Meder. Och så finns det en massa underbara människor också.
Riktigt gamla fredsmänniskor.
Ja, så det är Irakkommittén och det är fredsrörelse. Mm. Och det är ett stort engagemang för Julian Assange. Hela saken, hela caset. Och som det nu har varit så otroligt osäkert. Men vad kanske lyssnare inte vet just nu, det vill jag också säga att den 4 januari så kom domen i London, domare Baritzer, som till alla stora lycka och jubel bestämde att, eller fastslog då, att Julian Assange skulle inte utlämnas till USA på grund av hälsoskäl. Att de amerikanska fängelserna och att de omständigheter som det innebär att vara isolerad i då special administrative measurements sams, skulle vara alldeles för hårda och svåra och innebära en självmordsrisk. Så han blev friad av det skälet. Men vad som är mindre roligt och väldigt oroande förstås, och som förtar glädjen, det är ju att nummer ett så överklagas domen nu här. Och det hänger i luften. Julian är tillbaka i Belmarsh-fängelset där han sitter isolerad under precis de omständigheter som domaren hade bestämt sig för var alldeles för grymma och utgjorde en risk för hans mentala och fysiska hälsa. Men i alla fall, där sitter han. Då är väntan på ett domslut igen. För nu har det klivit upp ett trappsteg.
Det kommer ta lång tid här också.
Det kommer ta tid. Mm. Och, så, men jag ska bara runda av och beskriva vad som hände. Så att Julian är frikänd kan man säga. Men det är överklagan på gång. Och han sitter fortfarande i det här högriskfängelset Belmarsh utanför London. Som är då...
Fruktansvärt
och nu iskallt dessutom. Han fryser som en hund. Sitter isolerad i fängelse. Men Josef och jag gjorde våra aktioner. Vi kom i kontakt med den här kommittén. Och jag berättade att vi hade gjort ett radioprogram, du och jag. Mm. Och strax därefter så blev jag tillfrågad om jag inte kunde hålla ett tal.
Just det.
Ja,
det
om jag kunde vara en av talarna. För de bygger upp sina möten utomhus med banderoller, flyers, men också tal. Och Arne Ruth, DNs tidigare chefredaktör, har ju också varit aktiv, höll jag på att säga. Han bor ju inte i Stockholm, men vid ett tillfälle så var han här och läste ett tal.
Han har väl också varit med i Pennklubben, han har varit...
Je ne sais pas.
Han har väldigt mycket sån här journalist, alltså, han har kämpat för undersökande journalister och...
Okej, det kände inte jag till. Så att jag är inte inkorporerad i den här kommittén.
Nej.
För det första, jag är inte med i Facebook.
Nej.
Men jag läste mitt tal där. Och som du sa, det går att hitta på YouTube. Men det är jättetråkigt för man har ju knappt vad jag säger. Nej. Man ser mig stå där. Och sen höll jag tal igen. Blev tillfrågad den 4 januari. Jag höll också tal. Och då hade kommittén och vi alla fått polistillstånd. Vi hade köpt ett sådant, det kostar ju pengar. Men polisen kom i alla fall och avbröt mötet. Men då var ju den dagen som beslutet kom och vi var ju jätteglada, fantastiskt och så.
Mm.
Men nu är det ju en aning sordin på det hela. Så ja.
Vi kan läsa upp lite grann av vad, tycker jag i alla fall, vad Ann Ramberg skrev.
Absolut.
Hon skrev ju faktiskt i februari, det var 2020.
Mm.
När Assange inte var någon stor grej. Då skrev hon behandlingen av Assange ett svenskt misslyckande. Och hon skrev bland annat att Assange var i landet i 5 veckor. Han förhördes en gång. Därefter besvärde sig ingen med att kalla honom till förhör. Han kontaktade åklagarna och meddelade att han var tvungen att lämna Sverige. Och sen fördes ju inte den här förundersöket framåt alls, utan det bara gick, åren bara gick. Han var ju tvungen att fly in där. Eller, ja,
Jag vill bara inflika en liten kort sak. Mm. Alltså han förhördes en gång och det var på eget initiativ.
Ja.
Ja, han var ju kvar här i 5 veckor och sa att jag kommer så väldigt gärna, varsågod och förhör mig.
Ja.
För han förnekade redan från början och sa att det är ingenting sånt som har hänt. Och så var det ju ingen som, han var till förfogande och ingen ville ta in honom mer. Och till slut fick han klartecken att ja, du kan resa tillbaka till London. Ja. Dagen efter så utfärdade de en internationell arresteringsorder av högsta grad röd markering. Ja. Och då, det är fullkomligt absurt. Ja, ja,
precis så. Och då skriver hon också så här att det är föga smickrande för ett land som Sverige som brukar tala med hög röst när det gäller andra länders tillkortakommande vad avser rättssäkerhet och brott mot mänskliga rättigheter. Att så totalt misslyckas som vi gjort i fallet Julian Assange. Konsekvenserna för Assange är ohjälpliga. Effekterna för tilltron till rättssamhället är skadliga. Nu står yttrandefriheten på spel. Och så säger hon också så här, fallet Assange handlar nämligen ytterst om yttrandefrihet och rättsstatliga principer. Det handlar om rätten och den moraliska skyldigheten för en var att avslöja krigsbrott, alldeles oavsett hur informationen åtkommits. Det gjorde Assange och Wikileaks, avslöjande USAs övergrepp var chockerande och synnerligen angelägna. Så att hon har ju skrivit om det här under alla åren egentligen. Ja. Det var den sista grej som hon skrev för ett år sedan.
Mm.
Så att hon är inte bara någon som poppar upp just nu när den här boken kommer. Utan det här är ju hennes, hon har ju satt sig in, hon har läst hela förundersökningen.
Ja, ja. Och hon så hänvisar ju det till också med juridiskt korrekt språk. Ja. Ungefär som att det är anmärkningsvärt för att klä en upprördhet i någonting som kan accepteras. Absolut. Och jag snubblade på någon blogginlägg för ganska länge sedan på engelska. Jag vet inte var det var någonstans. Men ja, det var Ann Ramberg som avslutade och något liknande. Mm. Med att det här behandlingen av Julian Assange är ju i princip lika absurt. Som om man skulle skicka någon som har avslöjat koncentrationslägren till Hitler.
Ja.
Alltså att skicka eller att tycka att han ska till ett amerikanskt fängelse.
Ja.
När han har avslöjat amerikanska krigsförbrytelser. Det är ju likvärdigt.
Mm.
Och, så visst är det märkligt och hårresande att det har skett en sån förskjutning.
Ja.
Och att det är nästan som en sån här skenmanöver.
Mm. Mm.
Apropå det här också. Jag sa att man tände ljuskäglan ånyo mot Julian Assange. För att diskutera hur det var eller hur det var inte. Och så va. Och har helt återigen glömt bort vad det handlar om.
Ja, och sen tycker jag så här, det blev en enorm mediegrej. Mm. Boken kom, det var dokumentären kom, intervjuad på SVT:s största plattform. Sen kan jag säga så här, det hon har berättat om, det här hatet som har vällt in mot henne, det tycker jag är sån här, vi har ju en jättekonstig värld nu. När något gäng då bestämmer sig för att den människan är dum så ger de sig på med alla. Så att jag kan mycket väl tänka mig att det är fruktansvärt läskigt när man får alla Assanges vänner som bara liksom, för hon får ju på sig ett drev, internationellt drev där alla hoppa. Och det, alltså sånt kan vi ju inte acceptera tycker jag. Därför att det är precis sådana saker som gör att människor inte längre vågar prata. Att vissa gäng liksom pekar fing, du är nazist, rasist, fascist, våldtäktsman eller du är lögnare, CIA, alltså allt det här skapar ju också en jätte, där vi slutar att prata om det som är det verkliga, utan bara pekar, alltså ska smutskasta. Det har vi gjort flera program om, du också.
Ja, absolut.
Smutskastning.
Mm.
Mm.
Jag kommer att tänka på, jag hörde någon journalist som kom på ett nyord, kommentariatet.
Ja, kommentariatet, ja. Precis det.
Kommentariatet, att vi kommenterar så. Ja, men det är också ett sätt att fjärma sig naturligtvis, ja. Att vi mer och mer blir fjärmade från det verkliga. verkligt viktiga och det väsentliga, ja. Och vi kommenterar det. Och, men jag, visst, jag hör dig, jag håller med om, där har vi proportionaliteten,
ja,
igen.
Ja, exakt.
Att vi liksom, vi tar fram en liten mygga och dissekerar och tuggar på och spottar ut och pratar om, istället för att titta på den här stora kamelen, ja, som vi bara låter passera hur lätt som helst.
Mm.
Det har blivit jättemärkligt, men också som du säger, den här tigande kulturen och att vi inte vågar yttra sig. Nej. Och det är ju en självcensur.
Ja.
Så till slut behöver vi inte censureras, vi censurerar oss själva.
Ja.
Men jag tycker ändå att det är märkligt att det här så kallade avslöjandet eller framträdandet kommer nu.
Mm.
Och där vill jag bara flika tillbaka vad jag sa för en kort stund sen, eller lång stund sen kanske, jag vet inte. Att nu har opinionen vänt så till Julians fördel.
Mm.
För det är så många som vill se honom fria. Det är så många som tycker att det är fruktansvärt orättvist. Och han har lidit som en hund. Att han lever i ett mirakel.
Mm.
Och snacka om proportionalitet.
Ja, exakt.
Vad är det han har gjort som har åstadkommit en sån katastrof i hans personliga liv.
Mm.
Och hans familj.
Mm.
Så, men varför framträder hon nu?
Mm, jag menar alltså,
nu?
Ja.
Och men, jag ser inte här som att, jag trodde inte han skulle bli pardonerad utav Trump. Inte ett ögonblick. Mm,
nej, det fanns ju en idé. Om att
precis, det fanns en önskan, en förhoppning.
Ja, och det var ju också när man trodde att han skulle både, han hade ju möjlighet att sluta sin presidentskap att benåda. Och ja, då brukar man liksom visa, ja, och då var det Snowden och Assange som man spekulerade kring, vilket han inte gjorde.
Mm,
ja.
Mm.
Jag ska bara läsa upp en till sak också. Yes. För att jag gillar, just nu gillar jag Ann Ramberg.
Mm.
Ibland har vi, tycker jag inte likadant som henne. Men just nu, jag tycker jag beundrar de här människorna som vågar gå mot flocken.
Det är det vi har pratat om hur många program som helst.
Mm. Då säger hon så här, det behövs personer som Bob Woodward och Carl Bernstein. Det var de som avslöjade Nixon Watergate-affär. Så hon säger, det behövs personer som Bob Woodward och Carl Bernstein, Jan Guillou och Peter Bratt, Edward Snowden och Julian Assange. De har medvetet riskerat att hamna i fängelse för att avslöja allvarliga brister i det demokratiska systemet. Det utgör en viktig del i demokratin och därför behöver de skydd. Ett skydd som svensk rättsväsende inte tillhandahållit.
Nej, om vi nu går tillbaka till de här händelserna för 10 år sedan,
ja,
så erbjöd sig Julian Assange att komma till Sverige flera gånger.
Ja.
Han var väldigt envis, naturligtvis. Han ville ju bli rättfärdigad. Eller,
ja, rentvådd.
Tack för ett sånt bra ord. Rentvådd. För slut på det här. Och under den försäkran att han inte skulle riskera att bli utlämnad till USA.
Ja.
Men Sverige gav aldrig en sådan försäkran.
Och hon skulle ju kunna åka dit också.
Ja, men självklart.
Ja.
Ja.
Men alltså hela den här grejen var, om till och med advokatsamfundets generalsekreterare ser att det här inte gått till rättsligt.
Mm.
Sen moraliskt är en annan sak. Det kan man diskutera hit och dit och fram och tillbaka. Moral är väldigt svårt. Det är det som kyrktanter ägnar sig åt, vill jag då säga.
Men hon är inne på det här. Hon är inne på att vi har brustit. Att det är ett misslyckande. Ja. Vi har ju brustit också i just en sån fundamental sak som att försäkra Julian Assange då inledningsvis. Ja. Att du kan komma hit och bli förhörd utan att vi kastar ut till USA.
Mm. Jag ska läsa upp en person till. Sen ska du få läsa upp lite av vad du sa. För du hade ett tal där som vi inte tycker de ska lyssna på YouTube. Utan de ska lyssna på Charlotte Krook här. Men jag ska först tala om faktiskt en annan person. För jag kollade vilka nu vågar försvara Assange. När hela liksom svenska etablissemanget säger att han är en våldtäktsman. Vilket de i stort sett sa då.
Vi ska överhuvudtaget inte upprepa ett sånt falsarie. Vi ska inte ens använda det ordet.
Men en annan person som också försvarat, det är faktiskt Göran Greider på vänstersidan.
Ja.
Han säger så här, det sa han i 2020. Fallet Assange handlar nämligen ytterst om yttrandefrihet och rättsstatliga principer. Det handlar om rätten och det moraliska skyldigheter för en var att avslöja krigsbrott, alldeles oavsett hur informationen åtkommits. Det gjorde Assange och Wikileaks. Avslöjande om USAs övergrepp var chockerande och synnerligen angelägna. Enligt min mening handlar yttrande och tryckfrihet inte bara om rätten att uttrycka en åsikt. Med rättigheten följer ett ansvar. Assange och Snowden är exempel på personer som tagit det ansvaret och vågat avslöja förhållanden som de ansett innefatta grova brott. Genom deras berättelse fick världen reda på det utomordentligt allvarliga krigsförbrytelser som ägde rum från USAs sida.
Ja, utmärkt. Det låter nästan som Ann Ramberg.
Ja, jag vet.
Väldigt, väldigt mycket.
Jag tror att han tog några
satser. Jag tror också det. Ja.
Men han blev inspirerad av henne. Så ja. Det fanns ju faktiskt människor som...
Mm.
För att det här är... Annars har det varit väldigt tyst om Assange i Sverige. Jag tror vi skäms lite.
Ja, självklart.
Ja.
Det var ofantligt. Vi har både glömt och dömt Julian Assange för länge sedan.
Ja.
Och här tar Ann Ramberg upp Jan Guillou till exempel.
Ja.
Han skrev ju en artikel i Aftonbladet för ett år sedan, tror jag, där han tyckte att Julian Assange hade sig själv att skylla.
Ja, men förstår du det? Visst.
Ja. Och det är märkligt av en sån person som han.
Ja, ja. Men Charlotte, du höll alltså tal som blev då dåligt. Då kommer alla googla på det här bara för att vi säger det. Men vad var det du ville få fram där när du höll tal på Sergels torg?
Jag såg så glad ut.
Ja, yttrandefrihet.
Jag såg så glad ut.
Ja.
Och jag tror för att jag var glad.
Ja.
För jag har känt, och jag fortfarande känner att det här kommer sluta bra. Det här är ett stort lidande, det är ett ofantligt spektakel. Det här rör om i grytorna. Det ställer var och en inför moraliska frågor. Vad är viktigt och vad är oviktigt? Vad är sant, vad är falskt? Vilka behöver skydd och vilka inte? Hur fungerar rättsväsende, juridik? Hur är amerikanska fängelser? Så att någonstans så känner jag att det här är Julian Assanges största lek. Det är hans största läcka med sig själv som huvudperson.
Mm.
Men nu är jag kanske kontroversiell för att alla kanske inte riktigt förstår vad jag syftar på. Men vi skapar ju situationer som vi reagerar på, både privat, personligt, men också globalt, internationellt. Så jag känner att om man tittar på de inre emanationerna, så de inre intentionerna, handlar om att skapa ett drama, ett stort drama. Och det är ju det som utspelar sig framför våra ögon och öron, våra sinnen. Så det finns väldigt mycket intressant som kommer ur det här. Och jag ler fortfarande för jag känner att det här kommer gå jättebra.
Vad bra.
Men tufft, tungt och tufft och svårt och mycket lidande. Men från ett själsperspektiv så är det här nödvändigt. Jättebra.
Mm.
Så jag höll ett tal, men jag kan ju inte läsa hela talet.
För nej, det men du långt. Kan läsa delar av talet tycker jag.
Ja, tycker du det?
Ja, det tycker jag verkligen.
Okej. Jag har ju hållit två tal.
Har du två? Du får vänliga delar här.
Mm, jag kan bara ta lite snabbt som en liten recap. Mitt första tal inledde jag med att säga några ord om min profession. Varför det är så viktigt med frihet. Och de typer av frihet, rörelsefrihet, tankefrihet, uttrycksfrihet. Som är en fundament för min mission och min verksamhet och varför det är viktigt. Och sanningssägaren som är utrotningshotad art och som vi måste värna om, som behöver vårt stöd, precis som Ann Ramberg också säger, de behöver vårt skydd. Och sen gick jag direkt över till ett citat, Julian: if war can be started by lies, peace can be started by truth. Och då en uppräkning att han är mångfaldigt prisbelönt journalist och redaktör för Wikileaks. Och vad han har avslöjat av väsentlighet och varför det nu är bråttom. Att sätta stark opinion. För det här var under den tiden i höstas när den här rättegången pågick. Med hans försvar, åklagare och alla argument och all bevisföring och alla expertvittnen och sånt som jag lyssnade på och tog del av. Och att han sitter nu i Belmarsh-fängelset och mår jättedåligt och så. Och att en massiv opinion kan rädda Julian. Och sen över hela världen så höjs röster i protest. Och alla organisationer som har nu kvicknat till, inklusive Amnesty som har varit jättetyst länge, tyvärr. Och att till och med fångarna i Belmarsh har skrivit en protestlista mot behandlingen av Julian Assange. Mm. Att han är så isolerad, inte har kontakt med någonting, inte har tillgång till sina advokaters olika för
ja, det är fruktansvärt alltså.
Ja, allt, det är tortyr. Men det säger ju Nils Meltzer också då, den här som har mandat som, från FN, rapportör för tortyr. Att det här är psykologisk tortyr. Och han har ju gått in i fängelset redan för ett år sedan. Med läkare och experter i psykiatrin. Som de kan läsa av hur en människa beter sig, ser ut, talar, tänker. Som har under lång tid blivit utsatt för psykologisk tortyr.
Brytits ner.
Totalt, fullständigt. Mm. Så både fysiskt och psykiskt. Och då tar jag upp det här att läkare har skrivit på. De har bildat organisationer, brev till regeringar, debatter och seminarier om pressfrihet och så vidare. Och alla som ryter till och engagerar sig utom Sverige. Okej. Okay. Och så Sverige. Bara några få härliga undantag. Till exempel den här kommittén och enstaka kulturpersonligheter, journalister som har förstått det här med att vi har glömt och dömt Julian Assange för länge sedan. Och sen är ett citat från Edward Snowden. When exposing a crime is treated as committing a crime, we are being ruled by criminals.
Säg det på svenska.
Okej. Okay. Att exponera ett brott blir likvärdigt som att ha begått brottet. Så vet vi att vi är styrda eller ruled av kriminella, helt enkelt. Det är ord och inga visar. Och så tar jag upp det här att detta bevaras blir ditt första prejudicerande fall. Där en icke-amerikansk journalist hotas av utlämning och ett livstidsfängelsestraff med tortyr. För att ha publicerat läckor som avslöjar horribla krigsförbrytelser, grav korruption och brott mot mänskliga rättigheten. Den upp- och nervända världen. Omvända världen. Och sen ett citat till av George Orwell. In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act. Och så hänvisar jag då till det här allting är precis tvärtom i 1984, George Orwells bok. Krig är fred och okunskap är styrka och liksom, ja, frihet är slaveri. Ja. Alltså likriktning och liknöjdhet, censur, falsarier och övervakning. Och sen en lång sjok här om FNs rapportör av tortyr. Och hur han har då skickat det här brevet på 12 sidor till utrikesminister. Och inte fått något annat svar än att vi lägger oss i princip inte i rättsliga processer.
Mm. Ska vi säga i Sverige? Vi lägger oss i alla rättsprocesser.
Ja, utom våra utom som vi har delakt i.
Ja. I Ryssland så lägger vi oss i och åker dit. Det är klart vi gör. Vi har alltid lagt oss i andra länder. Ja.
Ja, och han är så helt suverän. Och jag har läst det här brevet flera gånger för att jag tror inte mina ögon.
Mm.
Och han redogör punkt för punkt i vilka avseende Sverige bidragit till Julians nuvarande situation och hälsotillstånd. Rekommendationer till utredningsgottgörelse och rehabiliteringsåtgärder av de ansvariga staterna. Då menar han Britain och Sverige i första hand. Och därpå följer sida efter sida med rubriker som godtycklighet i den preliminära utredningen, förhållningar av procedurer, bortseende av urskuldrande bevis, Sveriges internationella ansvar och så vidare och så vidare. Och att polisens förhörsprotokoll har manipulerats och bevis och förhör och partiskhet och jäv och allt sånt finns att läsa innantill av en professor i juridik.
Mm.
Så det är enastående, häpnadsväckande och anmärkningsvärt, minst sagt. Och så går jag in lite grann på att Sverige ignorerar och mörklägger och utvisar politiska flyktingar på vems direktiv. Att dra slutsatsen att Sverige går i USAs ledband är en förenkling. Snarare den internationella styrande elitens.
Mm.
Där är jag frispråkig.
Mm.
Ja. I en sann demokrati är sanning inget hot. Ett transparent demokratiskt samhälle tål att makten granskas. Undersökande journalistik står i folkets tjänst. Och tjänar därför den demokratiska rättsprincipen. Endast totalitära stater räds sanningen och tystar sanningssägaren. Och så avslutar jag med en liten kort meditation. Nej, men en liten inre bild som jag uppmanar alla till att se Julian Assange för sitt inre öga i sin vision som en fri man. Som en glädjestrålande, leende man som kliver ut ur flygplanet.
Mm.
Återförenas med sin familj för att helt enkelt skicka en sån kraftfull direktiv, en inre bild till det kollektivt undermedvetna, eller vad man ska kalla internet.
Mm.
Så, det var första talet.
Alltså det här med att du frispråkar, alltså här tycker jag,
ja,
att det är ju ingen, heter det, man behöver ju inte vara Einstein för att fatta att krigsindustrin i världen är bland de mest lönsamma som finns. Droger, vapen och allt det här. Det finns ju enorma krafter som inte vill att vi ska tycka att, alltså man vill att vi ska tycka att krig är bra.
Ja. Eller att,
så att Assange har ju
gått emot någonting ovidkommande, ja, eller någonting
bomba som sönder i landet, bomba sönder i landet. Och det är en stor plan hur man hela destabiliserat hela Mellanöstern.
Mm.
Ja.
Mm.
Och det är ju någonting som egentligen, alltså krigshetsarna idag, de har ju fått luft även i Sverige.
Ja.
Nu ska vi rusta.
Mm, mm.
Så att det är också en fascinerande sak som händer på jorden nu, där vi målar upp därför, och krigen fortsätter. Krigen är orsaken till hela flyktingströmmen.
Ja, ja, ja. Apropå det, vi rustar. Jag läste i någon sån här Pentagon file här, eller jag har ett nyhetsbrev för någonting som heter Defend One, som handlar om Pentagon och deras strategier och så. Så jag tycker det är jätteintressant att höra hur de ser på saker och apropå hur de rustar och hur de lägger resurser på olika teknologier och på olika propaganda och så. Mm. Och härom veckan så läste jag att Washington har nu skickat ett permanent förband med gröna baskrar till Sverige.
Och Sverige, vi är med nu och tränar krig i Mali. Det är inte ens en FN-ledd grej, utan det är fransmännen som håller på i Mali. Så att det här är ju...
Det är häpnadsväckande.
Ja, det här är ju... Alltså, just nu är det hökarna som har tagit över även i Sverige. Vi har ju varit ett och vi skrev inte ens på den här konventionen mot vet du, kärnvapen. Alltså, det här som nu har skrivit på. Men Sverige just nu är ju med i de här krigen som har varit till exempel i Afghanistan. Vi har haft trupper där.
Men jag känner till det.
Ja. Så det är också...
Och jag läste också på den här militärkomplexets hemsida. Ja. Eller där jag har ett nyhetsbrev nu. Ja. Mm. Att just Sverige, och det är klart att jag alltid blir extra intresserad när de nämner Sverige. Att försvarsbudgeten har ökat fram till 2025 med 50% från 60 miljarder till 90 miljarder. Vi rustar.
Jag vet.
För vad då?
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Nej. Därför att det här är extremt lönsamt. Och det är väldigt lönsamt för länder att syssla med det här. Det är det som gjorde att Saab gick så bra. Alltså, vi har ju massa olika företag som är beroende på att man satsar i krigsindustrin. Därför det är högteknologisk forskning och framtid.
Ja, ja.
Nu blir det så svarta huvudet här. Nu får du läsa en fin dikt här på slutet. Konstnär och diktare som du är.
Ja, men poet. Det blir inte min egen.
Nej, det gör ingenting.
Nej, utan jag tänkte bara ta det väldigt kort här från mitt tal nummer två.
Ja.
För första talet vill jag ju då ge en begriplig bild av hur det ser ut nu, vad som förväntas hända och hur det kommer sig. Vad, hur och varför, lite så. Så det var jag väldigt sådär distinktiv. Men jag tänkte, tal två måste ju bli, och jag kände på mig att han skulle bli frikänd. Handla om frihet och sanning. Så då gjorde jag mer som en liten kortisé. Och jag pratade lite om frihet. Ja, men i alla fall, jag letade i min bokhylla, där säger jag då, efter något om frihet, bortom tomma schabloner och nötta klistermärken, och hittar boken Vi kommer att leva igen, indianska dikter, myter och visioner, och finner dessa ord från arkaisk tid. Håll i minnet att jag pratar alltså om frihet. Det här är mot slutet. Mm. Alla små varelser som kom förbi hittade en håla med ljus. Sa vems? Satte en fälla, bågsträng som snara. En jätte av ljus. Någonting levande, blixtrande stigen på sin långsamma väg upp. Bländande alla små varelser som kom förbi. Oh, någonting levande höll på att dö där. I bågsträngen sa. Låter du mig strypas till döds så får du natt för alltid. Och de lät solen gå. Vem äger solen? Frågar jag. Solen tillhör alla. Den ger ljus, värme och möjliggör liv. Mer än så, den möjliggör varseblivning och information. Precis som när en lampa tänds i ett mörkt rum och vi kan se och förstå vad som där finns. Julian Assange rätt att publicera är vår rätt att få veta. Press, informationsfrihet, yttrandefrihet och rörelsefrihet är rättigheter vi med oförminskad styrka måste värna om och kräva. Sanningssägaren är i fortsatt fara och censur av alla dess slag accelererar med expressfart. Gör vi inte det nu går vi in i, om inte hel, så partiell solförmörkelse.
Ja. Det får bli slutorden, för att den här programmet blev lite längre än vanligt. När jag och Charlotte träffas då kan vi prata i timmar. Ja. Men ni fick en timme av vårt prat här. Och jag hoppas att ni tar reda på så mycket ni kan om det här och att ni ser flera perspektiv än ett och att ni tänker själva.
Och går utanför boxen.
Ja. Yeah. Ni har alltså lyssnat på mig, Ann Sandin Lindgren.
Och mig, Eva Charlotte Krok.
Eva Charlotte Krok. Och det här är alltså Radio Tyresö 91,4.